Hej allihopa och hjärtligt välkomna till avsnitt 103 av Ångestpodden.
Hej!
2017s första avsnitt.
Welcome! Vad härligt känns.
Ja.
Nej, men att vi är igång, liksom, att det är nytt år, att allt är liksom på banan.
Vi kommer faktiskt precis tillbaka till Stockholm.
Ja.
Det känns bra. Har du några nyårslöften eller?
Alltså, helt ärligt så skulle jag ju trötta ut er fullständigt om jag sa snäll mot mig själv. Men jag hade ju det 2016.
Följde du då?
Inte ett skit.
Nej.
Jag varit för jävlig mot mig själv, helt ärligt.
Ja.
Och jag är så här, vet du vad jag har sett överallt med?
Nej.
New year, new me. Och folk bara, jag mår så jäkla bra, liksom så här.
Mm.
Och sen samtidigt så blir jag trött på mig själv. För jag har lyssnat på podden, nu när vi har varit lediga. Har jag lyssnat på många avsnitt som vi gjorde under hösten.
Mm.
Jag mår så dåligt hela tiden.
Mm.
Jag mår fortfarande dåligt.
Men jag såg något så här, jag tror det var Carolina Gynning som la ut någonting i mellandagarna på sin Insta. Så här, om just det här med new year, new me.
Mm.
Hon bara, nej, jag ska inte alltid vara new me, jag ska bara fortsätta på samma spår. Alltså det är bättre. Man har ju typ lite den inställningen att så här, om man har det här som nyårslöfte att man så här helt ska börja om liksom. Men då hinner man ju aldrig komma liksom i en bra fas eller vad man säger. Alltså man ska alltid börja om så här, nu ska jag börja träna. Då tränar jag ju hur mycket som helst så jag tröttar ju ut mig själv och tycker det är pisstråkigt typ mass. Och då lägger jag ju av.
Mm.
Och så ska jag börja om igen där vid hösten någon gång. Jag hinner liksom aldrig få en balans.
Nej, men du vet, det har jag ju sagt.
Mm.
Balans ska det vara. Men jag måste verkligen vara snäll. Alltså på riktigt.
Ja.
För jag bara, alltså du vet, nu är jag inne i något träsk här med liksom dåliga relationer och folk som behandlar mig svin. Alltså som, ja men verkligen såhär pissdåligt.
Mm.
Om, nej.
Nej.
Och man bara låter sig liksom, för att det är så jävla svårt att komma ur relationer där man, ja men man är så fast i en person och man tror så att man är så beroende av den tryggheten.
Mm. Precis, det tror jag är så himla bra. Det gäller både alltså kärleksrelationer, vänskapsrelationer och alltså så här familjerelationer.
Ja, allt.
Men det är så farligt att tro att man är beroende av en annan människa.
Jag vet,
för det är man aldrig. Man blir kanske en bättre person med någon som gör en bra, men du är aldrig beroende av en annan person.
Jag vet.
Och det är så jävla viktigt att inte glömma bort det, vilket man gör några gånger.
Ja, men det är ju så lätt att glömma det.
Mm.
Nej, men sen så känner jag mig så här att jag, jag vet inte, det har ju varit liksom mycket den här hösten. Det är klart att man mår dåligt, men jag tycker så här, jag tror att många har ångest över att man ser alla så här som rivstartar på något härligt sätt och berättar om hur bra de mår. Jag måste göra om i mitt sociala medieflöde, för jag har bara sett människor som bara så här, ja men de mår så himla bra. Och jag menar inte det, jag vill också må så himla bra och det är härligt.
Mm.
Men ibland tycker jag det känns lite oäkta.
Mm.
Så bara så ni vet, ni som inte mår så bra och har mycket ångest nu. Ja, jag med.
Mm, precis.
Verkligen.
Jag tror det är vanligt att faktiskt ha mycket ångest i början på året. För man blir så här, oh, man ska liksom ta tag i så mycket. Men man vet inte riktigt ens vad det är man ska ta tag i, typ.
Jag vet.
Det var så här, jag såg en tweet också. Jag tror det var igår eller i förrgår. Så här, bara, ah, men nu fyller jag snart vad nu var 25 eller vad det var. Och jag vet fortfarande inte vad jag ska göra med mitt liv. Och jag bara, men måste man veta det här liksom?
Nej,
måste man ju verkligen inte. För man vill ju liksom olika saker hela tiden och allting förändras. Det är ingenting som är skrivet i sten.
Nej, men någonsin. Du vet, jag känner mig så smart när vi sitter och pratar så här.
Ja, men sen så i praktiken så funkar det
Nej, jag måste ju ta det ut i praktiken i mitt liv.
Ja, det kan vi väl ha lite som nyårslöfte då, att vi försöker liksom anamma det som låter så himla bra i praktiken.
Okej, det gör vi.
Jag hade sagt att jag inte skulle ha något nyhetslöfte, men det är faktiskt ett bra löfte.
Mm-hmm.
För det är rimligt liksom.
Ja, verkligen.
Mm.
Kul ändå att vi är tillsammans nu igen. Alltså det känns, vi har liksom vinterpratat på vårt sätt här.
Ja.
Och ja, det var liksom härligt att ha dem på något sätt under julledigheten.
Mm. Det var jätteskönt. Det har ändå känts lite som att man kind of faktiskt har haft semester liksom.
Mm.
Men nu är vi tillbaka, back on track.
Och därför känns det extra bra att vi har med oss en gäst i första avsnittet 2017.
Faktiskt vår hittills yngsta gäst.
Ja, alltså det är helt sjukt, för vi kommer ha den yngsta och den äldsta inom loppet av bara några veckor här nu. Jag trodde ju inte mina öron när jag lämnade den här intervjun. För att jag trodde inte att en 16-åring skulle blåsa mig av stolen.
Nej.
På det här sättet.
Nästan slå mig på fingrarna för att han var så klok. Och jag själv kände att jag inte är alls klok. Eller nej, absolut inte var det när jag var i hans ålder.
Nej, men Sofia, jag började tänka så här, bara, när den här personen är 23 som vi är nu liksom. Mm. Då är jag, vänta. Då är jag 30.
Ja.
Då är jag 30.
Precis. Och jag känner ändå bara så här.
Jag bara, han kommer vara chef över mig någonstans.
Ja
då.
Men precis. Jag känner det. Daniel som ska gästa oss idag. Att när du är 23. Då kommer du liksom ha gjort stordåd. Jag bara känner det.
Jag med. Som sagt så gästas vi av YouTube-fenomenet Daniel Holmström idag.
Yes.
På... eller mer känd som så här Daniel H. Karen.
Ja.
Ja, men jag tycker om honom så mycket.
Ja, jag med. Och när jag så här också lämnade den här intervjun, alltså är jag var bara golvad. Jag vill liksom bara sätta igång den nu med en gång så ni får höra.
Ja, ni kommer vara helt golvade, jag lovar.
Ja.
Då säger vi som vanligt, första gången 2017.
Här ändrar vi inte på några rutin, inte.
För nu vet ni att vi rullar intervjun med Daniel Holmström.
Varsågoda!
Hej Daniel!
Hejsan!
Och välkommen till Ångestpodden!
Tack så jättemycket!
Vi börjar som vi brukar göra. Mm. Vem är Daniel?
Vem är Daniel? Gud, den är så svår fråga. Vad jag gör, det är att jag håller på med YouTube som jag jobbar med halvtid. Samtidigt som jag går i ettan på gymnasiet, är 16 år. Och bara lever life. Jag har ingen aning. Men det är väl lite om mig.
Alltså jag älskar din YouTube-kanal.
Ja. Åh, tack så mycket.
Men vet du, alltså det är sjukt när du bara, jag är 16 år. För alltså i min värld är du typ 23 som jag. Och så vi är bästisar typ.
Du är faktiskt vår yngsta gäst i Ångestpodden.
Ja, nej.
Jo.
Gud vad kul, vad hedrad jag känner mig. Det är lite som att jag typ såhär, det känns lite som att jag kommer på typ såhär terapisamtal. Att jag typ såhär, ska få prata ut nu. Det känns jättebra.
Gud vad härligt. Ja. Men vi har ju en standardfråga i Ångestpodden.
Mm.
Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
När jag tänker på ångest så tänker jag på något inkräktande. Och något som... Alltså, jag lider själv av mycket ångest fortfarande idag. Liksom, även fast det vi kommer prata om handlar mycket om det som har hänt.
Mm.
Och det viktigaste jag alltid försöker hålla är att ångest inte är jag. Utan att det liksom ångest är någonting annat. Att man inte får blanda ihop sig med sin ångest. Fattar ni vad jag menar? Ja. Så här, du är inte din ångest på den exakt. Nivån. Liksom. Så jag vet inte. Men det poppar upp jättemycket tankar i mitt huvud. Liksom.
Mm.
Så, men det är väl främst det.
Mm. Men du är ju YouTuber som sagt. Men hur skulle du så beskriva din YouTube-kanal för någon som inte har tittat på den?
Oj, jag skulle väl säga... Alltså, grejen är, jag är typ bara mig själv. 100% ut liksom. Försöker mest att få folk glada. Det är väl typ det som är mitt mål egentligen, att folk ska bli glada av att kolla på mina videos. Så jag lägger upp när jag bakar, för det är sämst på, det kan jag kolla på. När jag dansar, det är också otroligt dåligt på. Dock ska jag börja på dans i vår.
Jag såg det på din TikTok.
Alltså jag bestämde såhär, det var en kväll jag bara, jag ska bli bra på någonting som jag suger på.
Ja.
Och då bestämde jag att jag ska vara dans, så jag ska börja i vår.
Men vad bra grej. Ja. Alltså bara, jag ska bli skitbra på något som jag suger på.
Ja, men det, jag känner verkligen att det känns rätt. Så att
alltså jag ska bli då, jag borde börja på någon sån här datingkurs. Jag
kände verkligen
samma.
Det.
Men
men vi tänkte så här, eftersom vi sa det, du är ju vår yngsta gäst. Mm-hmm. Vi bara säger det igen bara. Men vi har aldrig poddat med någon som fortfarande går på gymnasiet.
Nej.
Så därför tyckte vi att det är lite så här intressant att fråga hur det är att gå gymnasiet idag. Alltså då tänker vi så här, vi tog studenten för 4,5 år sedan.
Mm-hmm.
Ja men usch, det känns som att vi är så himla gamla. Och då pratade man ingenting om psykisk ohälsa i skolan.
Mm.
Hur är det idag? Pratar man någonting, du kan ju bara svara för dig själv såklart. Mm. Men så här på ditt gymnasie.
Alltså,
eller på din gymnasieskola säger man.
Så här... Med lärarna så, det gör vi inte. direkt.
Nej, det är inte det jag, att de typ så här har tagit
nej,
upp.
Nej, det har de inte. Jag har ju liksom, eller det var typ någon gång, första gången som det var någon kurator som pratade, kommer jag ihåg. Men det var inte så här, alltså det var bara så här, jag finns här, liksom, kom och prata om jag vill, typ så. Jag kommer inte ihåg att jag fick så mycket. Och de pratade väl lite om stress också. Så att lite i början, men sen efter så här, inte så jättemycket, men själva liksom så här i gymnasiet med kompisar och så, så är det väl, alltså jag vet som inte. Det är inte så här som att man bara, ah, vi brukar berätta upp och liksom öppna upp oss, i alla fall inte jag liksom.
Nej.
Men det är så mycket ångest för olika människor, för olika saker liksom.
Precis.
Jag själv har typ jättemycket problem med, alltså, tvättkomplex just nu.
Mm.
Att jag har lite så här, att jag typ känner att jag alltid alltså är smutsig.
Mm.
Men det är så här, det är inte så mycket som någon kan liksom prata med mig om det som inte lider av det själv liksom. Nej. Som är ungdom. Mm. För det är ganska liksom så här, det är mycket KBT och sånt som man måste liksom öva med för att få bort det.
Mm.
Vilket jag får liksom så här utöver gymnasiet och sånt. Men jag vet inte jättemycket känner jag.
Nej.
Samtidigt så, nu har jag varit, alltså jag har inte varit på skolan på 3 veckor för jag har varit sjuk. Alltså jag har varit förkyld. Ja, men alltså det är helt sinnessjukt. Och sen så är jag lite velig om jag ska stanna kvar på gymnasiet faktiskt.
Jaha!
Det stämmer.
Oj.
För att jag känner att jag är så himla skoltrött, så att jag kanske vill börja nästa år istället. Men ja, jag vet inte om det var något bra svar, men...
jo, men det var liksom lite det vi så här undrade.
Ja,
så det...
för vi tänker även så här, alltså du är ju ändå stor i sociala medier liksom. Mm. Och vår generation, alltså den yngre generationen, vi är ju typ besatta av sociala medier.
Mm.
Och på ett sätt har ju det verkligen bidragit till något bra. För att jag tänker liksom, det känns som att främst klimatet på YouTube är väldigt så att många är öppna med hur de mår. Och så här, ja men vi har ångestpodden, det känns ändå som att det har förändrats lite där. Mm. Att man pratar mer om så här psykisk ohälsa och så. Men det är många också som säger att sociala medier är en anledning till varför psykisk ohälsa faktiskt ökar, för att det är så enkelt för oss att så jämföra oss med alla andra och så här känna sig misslyckad för att man tar ett lika bra flöde som någon annan typ. Mm. Så här. Men vad tänker du kring det? Tror du att liksom sociala medier kan bidra till att psykisk ohälsa kanske ökar?
Alltså när jag var mindre och när liksom jag började tänka på mig själv och jag såg ut och sånt, då kände jag att sociala medier och medier, alltså generellt, bidrog till att jag fick sämre självsyn på mig själv. Men jag känner ändå liksom så här, på senaste tiden, på typ YouTube då, då har det gått från att liksom försöka, eller det känns lite som att förut så var det mest när man började med YouTube, att för att man skulle visa att man liksom så här inte visar sina dåliga sidor och sådana saker.
Mm.
Men nu att det är så många som gör det nu, så att det är liksom okej att göra det. Och det blir så lätt att prata om det, vilket jag typ älskar med YouTube. Liksom så här, om jag har ångest för någonting, då kan jag söka typ så här på stressångest och bara, åh gud, Therese Ling har läckt ut någonting. Ja. Då kan jag kolla på det och verkligen luta mig mot någons axel liksom.
Mm, ja.
Vilket är så otroligt skönt. Och till exempel sociala medier som ångestpodd som ni liksom. Mm. Det finns också där och lyfter så många otroligt viktiga ämnen liksom. Så att det blir lite så här ris och ros.
Mm, mm.
Men jag tycker det är viktigt att man liksom ska försöka, att man ska absolut få lägga ut precis vad man vill. Men typ så här, vissa saker, jag kommer ihåg att jag fick en gång förfrågan att bli sponsrad av ett typ så här T-märke som typ gjorde att man gick ner i vikt.
Mm. Ja, det kommer jag ihåg. Och jag vet vilket.
Alltså, never would I ever. Typ sådana saker. Och att liksom vissa saker kanske man inte behöver visa offentligt.
Nej,
liksom.
Precis.
Nej, jag håller verkligen med där.
Mm.
På det sättet.
Men vi tänkte komma in på ätstörningar.
Mm.
För du har ju haft en ätstörning själv.
Precis.
Hur började det?
Alltså, grejen, jag har fått frågan tidigare också så här, när vad började och när liksom slutade och sådana saker. Och allt för mig när det kommer till det är så svårt. För det finns inte riktigt ett så här datumet, det här datumet så fick jag anorexia.
Mm.
Utan det var ju väldigt så här, väldigt många olika faktorer i min uppväxt som gjorde att vid en punkt så liksom drabbades jag av den ätstörningen. Men jag tror att det var mycket var att jag ju mer jag växte upp när jag liksom var 12-13, desto mer insåg jag hur liksom media och hur tidningarna liksom faktiskt såg ut och hur samhället liksom berättade att man skulle vara på ett visst sätt och inte på det här sättet. Vilket gjorde att när jag hade så mycket andra problem med exempelvis min läggning, med att jag inte var så normist, att liksom så här, att jag började liksom så här försöka bekräfta min kropp och liksom så här, hur ska jag det på det sättet, hur ska jag bli accepterad med min kropp i samhället. Och eftersom samhället liksom så här sa att så här, ah, det är fint, det är bra att vara smal liksom, så kände jag typ så här, det triggade igång mig att jag skulle bli det, vilket är så sjukt att det är så. Det är helt, usch, jag blir så,
ja, ja.
När, liksom, när jag pratar om det här ämnet, jag blir så himla typ skakig, för att jag blir så himla irriterad också. Men det började, jag kommer ihåg att jag blev, jag fick söka kontakt med BUP vid sommaren 2014, för att de tankarna började liksom. Och sen så var det väldigt långdraget där, och sen vid 2015 så var det som, eller det var som vid vintern 2014 över till 2015 var där jag faktiskt blev riktigt, riktigt sjuk liksom. Och senare då sommaren 2015 så det började ta vändning.
Men var det så här, kan du ändå så komma ihåg någon speciell händelse eller någon så här speciell grej som hände som gjorde att du kände ändå att en så här, en utlösande effekt och att så här, om nu att det var då det liksom ändå blev värre?
Jag kommer ihåg en gång i skolan då jag tror jag, om jag minns rätt, att jag bråkade med några människor. Vi var lite osams. Och jag gick i korridoren och sen så hörde jag att någon påpekade, typ så här, kallade mig tjock. Kommer jag ihåg. Och det var inte så här, det var inte att jag tänkte säga att det är dåligt att vara tjock, men just att de använde det som en kränkning mot mig. Var det som liksom så här blev, alltså blev som tog på mig liksom. Och jag var ju så ung och jag visste inte så mycket själv.
Ja, hur gammal var du?
Så att jag var typ 12-13 tror jag.
Man är ju så ung.
Ja, man är verkligen liten liksom.
Man är barn liksom.
Ja.
Men sen så kommer jag inte, jag kommer ihåg också att en bidragande faktor som också hänt många är de här jädrans apparna på App Store som visar hur man typ så snabba ska gå ner i vikt och sådana saker. Som jag ändå bestämde mig liksom att jag ska ladda ner. Och där hamnar jag i fast liksom i en cirkel. Så att det var inget så här direkt som hände så här, där jag kände, gud, nu måste jag liksom tortera mig själv på det här sättet, utan det bara kom och jag har så svårt att minnas egentligen varför det kom så här på det sättet.
Men säkert små så här utlösande faktorer som gjorde att man hamnade där till slut liksom, vilket jag tror är jättevanligt.
Precis.
Och jag tror det är så himla vanligt så här nu i vårt samhälle, just det här du säger med apparna. För det är så lättillgängligt på något sätt.
Absolut, och vem som helst. Alltså så här, barn som typ är 8 har mobiler, de kan söka upp, hitta en sån app på typ så här, vart som helst liksom.
Det, alltså usch, jag blir mer så arg. Alltså man bara, nej.
Ja, för det är såhär, den första mobilen man får idag är ju liksom en smartphone. Alltså jag menar, när vi fick vår första mobil, det var såhär, har du kamera på din? Det minns du väl inte ens du? Hur gamla är vi?
Jag kommer ihåg att jag hade en sån här flippis ändå. Det var min första mobil. Så det är ändå ganska gammalt.
Vi hade liksom 3310 Nokia.
Min första mobil hade faktiskt färgskärm. Det tyckte jag var skitgott.
Men vänta, hur gamla är ni?
23.
23, okej.
Men det hände mycket där.
Då skiljer det bara 8 år med
alldeles.
Eller 7.
Gud.
Nästa fråga.
Nej, men vi tänkte så här, kom du liksom till insikt fort om att du var sjuk? Eller så här, hur insåg du att du var sjuk?
Absolut inte. Jag skulle säga att jag insåg faktiskt inte att jag var sjuk förrän jag blev frisk. Alltså under hela tiden. För att när jag kände, eller när liksom så här, när jag skulle bli kontaktad av BUP och liksom senare SAS med Stockholms Center för ätstörningar, så kände jag bara, men jag är inte så sjuk och det är inte eran business. Det här, jag får göra vad jag vill liksom. Jag hade så svårt att se, och jag hade också så svårt att se att de faktiskt hjälpte mig. Jag hade liksom på den nivån att det var folk som kom hem och åt med mig för att liksom så här, för att jag skulle lättare klara situationen när jag åt.
Mm.
Och medans de satt där, så satt jag bara och tänkte så här, jag bara, de hjälper inte mig. De bidrar bara till att jag får mer ångest.
Mm.
Men att jag då inte såg att i slutändan, efter att de faktiskt hade varit där liksom 4-5 gånger, så hjälpte det sjukt mycket. Och det är det jag också tror är viktigt när man har en ätstörning, att det är viktigt att tänka att, för att jag tänkte ofta att okej, de på liksom BUP och de på SA, de vill mitt värsta.
Mm.
Men det är verkligen tvärtom. För att även fast det känns jobbigt då, så blir det så mycket bättre med psykiatrihjälp liksom. Och jag kände verkligen att i efterhand att jag var ledsen att jag inte tänkte att det hjälpte liksom.
Mm.
Så att det var så här med att jag kände att jag var sjuk. Det var inte ofta att jag tänkte att jag var sjuk. Men det var så här, det var vid ett tillfälle när jag gick liksom så här på BUP och var tvungen att ta puls och sånt några gånger i veckan för att se hur mitt värde och sånt låg till. Och så var en gång där mitt hjärtslag var liksom så här två slag för lite. Alltså det såg så långsamt.
Mm.
Så att jag var tvungen att åka in på akuten den kvällen. Och så att vi åkte in på akuten. Och jag går in där och jag hade sån grov panikångest så att det var helt sinnessjukt. Och jag bara satt där och bara skakade och jag bara såhär, shit. Även fast jag inte tänker att jag är sjuk nu, så är det ju någonting som har gjort att jag har hamnat här nu. Jag sitter liksom med nålar i min arm och väntar på liksom mina urintester och sådana saker. Och se om jag ska läggas in. Och det var alltså min största rädsla att liksom läggas in på sjukhus på grund av det här. Och det var nog den kvällen som jag insåg att, okej. Där, jag vet inte riktigt vad det är som är fel. Jag fattade ju att det hade med maten att göra.
Mm.
Men inte på den nivån. Och då kände jag så här, så att jag måste verkligen lyssna nu på de som vill hjälpa mig. Och se om de hjälper.
Mm.
Så det var vid det momentet där jag liksom var på sjukhuset och hade liksom någon i min arm. Då tänkte jag, okej, även fast jag inte tänker det, så är det något som inte stämmer.
Mm.
Så jag måste verkligen ta tag i det här. Och det var då liksom min resa mot att bli frisk började egentligen.
Mm.
Och det var typ...
Det blir starkt när du börjar
helt dagen.
Ja. Men det var ju liksom... Det var ganska... För det är lite jobbigt med typ så här... För det var veckan ungefär efter Guldtuben 2015.
Ja.
Mm.
Så när jag kollar tillbaka på typ så här videos på Guldtuben, så ser man verkligen så här hur illa jag mådde. Och hur mitt ansikte var helt blekt och mina händer var alldeles blåa liksom. För att min blodcirkulation gick inte runt liksom.
Mm.
Så de bilderna jobbar jag att tänka på. Men det var också där det tog vändning liksom.
Mm.
Men nu var du ju ändå så pass dålig, så det var ju kanske omöjligt för din omgivning att inte märka någonting. Men tog det liksom ändå lång tid innan din så här familj märkte att du inte liksom mådde bra. När det kom till maten och så här.
Så här, jag har alltid känt så här med min familj. Jag vet att de är de mest stöttande och de älskar mig och allting. Men när det kommer till en sån här ätstörning och såna saker, så känner man alltid att man vill inte vara i vägen.
Mm.
Så känner jag liksom med all ångest egentligen. Att så här, jag vill inte vara i vägen för någon. Jag vill inte att någon annan ska bekymra sig för mina problem. Så jag hade väldigt svårt att öppet berätta vad jag faktiskt kände för mina föräldrar. Det var därför jag hade mycket med BUP. Men det var även liksom till BUP som jag också försökte neka väldigt mycket och dölja väldigt mycket.
Mm.
För till och med så här, jag kom att jag kom till en kurator. Och liksom även hon som jobbade med det här, kände jag att jag vill inte att hon ska må dåligt över att jag mår dåligt. Jag bara, det här är hennes jobb. Men jag vill absolut inte att hon ska känna att någon ånger över mig.
Och jag tror det är så vanligt.
Ja, alltså just de här skuldkänslorna.
Mm. Precis. Och det är också det som man måste verkligen få bort.
Ja.
Alltså så här skuldkänslorna. För det kommer verkligen inte lösa någonting. Liksom. Nej.
Och det är ju inte ens fel att man liksom är i den situationen. Man kan ju inte hjälpa det.
Nej, precis. Nej. Alltså, och det är ofta med en ätstörning och sånt att jag kommer ju ha googlade mycket så här. så här, symptomer för en ätstörning för att veta att jag hade en ätstörning och sådana saker. Och typ hur man söker hjälp. Och det är alltid så här psykiatri, alltså så här professionell hjälp. Och även idag när liksom när jag googlar om liksom så här, hur hjälper man ätstörda människor liksom, så står det oftast alltid att så här, finns där, men be dem att vända sig till psykiatrin och sådana saker, för att det är sån svår sjukdom att sätta sig in sig.
Jo, men så är det ju verkligen.
Och det är ju nog det man måste acceptera också, att det är liksom en sjukdom. Det är så här, har du fått halsfluss så behöver du ju också gå till en läkare liksom. Det är så, här, det är så man måste tänka. Eller om man typ bryter ett ben liksom. Du kan ju inte läka ihop det benet av dig själv.
Nej. Och att man kommer bli frisk.
Ja,
det är en bra sak som man måste liksom hålla
men,
fast.
Men hur gick liksom ditt tillfrisknande till? För ofta så här, när man pratar om att bli frisk, så tänker alla bara, men det tar väl 2 veckor. Och så är det ju inte riktigt om man är sjuk i en ätstörning. För det går väl väldigt mycket upp och ner.
Det jag började göra då var att jag bara, okej, nu ska jag lyssna på vad min kurator säger. Jag ska verkligen, för innan har det varit så här, whatever, de säger samma sak igen. Men jag ska verkligen lyssna. Vi pratade mycket om hur jag kände och liksom sådana saker. För jag hade ju väldigt så här, även fast jag säger att jag inte kände mig som att jag hade en ätstörning, så hade jag ju såklart problem med maten liksom. Men det är också rätt att liksom anorexia, bara nej, det har jag inte, och tänker på bilder hur det ser ut liksom, och sådana saker. Och bara absolut inte. Även fast jag hade det. Så att jag försökte att, jag skaffade mig en almanacka med min kurator. Och jag planerade den, för då gick jag också ner i skolan 50%. Och jag gick inte med min klass heller, vilket också är lite så här jobbig situation för mig, att inte gå med min klass och veta att okej, de lär ju veta nu liksom. Men i alla fall, så var jag på frågan. Och då så bestämde vi att jag ska alltid fylla i mina dagar så att jag inte kan tänka på mat. För att jag hade sån liksom sjuk inställning till maten liksom. Så att på frukosten då ska jag prata med min kompis telefon samtidigt. Och bara så här, när det kom en tanke. För det var ofta som att det blev som en blixt från klar himmel. Att så här, nej, att inte det där liksom. Då ska jag bara, okej, jag vet att jag har den här tanken nu. Men den är falsk och jag väntar med den så att jag kan prata om den till min kurator. Vilket jag kände att det var så skönt att ha min kurator till. För all ångest som jag fick när det kom till det, hade jag liksom så här, japp, okej, jag vet att jag har det. Jag vet att det är falskt. Jag lämnar det till min kurator, så berättar jag det för henne.
Men vad smart, så typ om du skulle äta, då pratade du med en kompis i telefon. Precis. Samtidigt. Alltså hur smart.
Det är så bra.
Och liksom så här, så att jag inte, och du vet, verkligen försökte göra så att jag inte hamnade i cirklar i mitt huvud liksom. Och försöka att absolut tänka på annat och liksom bara liksom äta liksom. Och också att jag så här, det gick ju ofta med andra saker att jag kände liksom så här, att jag, det gick mycket att tänka, jag tänkte ju på det konstant liksom i dagarna också, att jag verkligen så försökte boka upp mina dagar så mycket jag bara kunde med roliga saker. Så att jag liksom, jag gör bara det jag blir glad av nu. Jag skiter i skolan. Alltså så här, förlåt, det hemskt. Min hälsa,
ja, men det måste
så
man
gå fort. Eller först liksom. Så att jag liksom, jag skiter i allt det som spär på min ångest. Och nu ska jag bara göra det som är roligt. Vilket är att vara med vännerna och sådana saker. Och det var nog det som hjälpte, att jag bokade upp verkligen mina dagar, att okej, imorgon ska jag bovla, idag ska jag gå på bio. Alltså jag gjorde verkligen saker hela tiden för att inte tänka på själva maten liksom.
Men blev det typ såhär då att maten bara kom in naturligt liksom i vardagen igen då eller?
Ja, eller alltså med att liksom mina negativa till det bara liksom såhär långsamt och långsamt trappades ner. Och till slut så hade jag fyllt mig med mycket annat. Så att de liksom så här trycktes ut, skulle man säga. Så att det var mer en så här utpressningsmetod. Att bara fylla min hjärna med annat. Det var det som hjälpte. Att liksom försöka tränga ut det och inte gröpa ner mig så mycket i det. Även fast det kan hjälpa andra liksom. Men,
Men shit, vad bra
alltså
grej.
Så starkt av dig också. Att verkligen så ta det ur det. Alltså det är så starkt.
Ja. Men som sagt, det går ju så här mycket upp och ner, och det här var ju egentligen inte så jättelänge sedan. Men hur mår du idag?
Jag mår bra från ätstörningen. absolut, där känner jag mig helt frisk. Även fast jag, så här, jag har vissa värden som inte är öppen. Och går så här ibland till samma doktor, vilket är lite så här, att jag vill liksom komma ut. Jag vill inte liksom,
lämna det
jag
vill, helt.
Ja, precis. Ungefär liksom så här, jag tror det var typ 4 månader efter ätstörningen, så märkte jag att jag fick så här panikattacker. Och till slut hamnade det i någonting. Jag fick det aldrig liksom diagnostiserat. Men jag hamnade typ i en paniksyndrom i liksom så här 2 månader. Och bara hade konstanta panikattacker varje dag. Och jag är, alltså jag är väldigt så här, jag lider av mycket ångest här, generellt. Jag har mycket fobier. Alltså verkligen så här, jättemycket fobier som jag går typ upp till och sådana saker. Men jag mår bra, men så här, jag mår inte alltid bra liksom, så här.
Nej, men det gör ju ingen, alltså, så här, och det är så, jag tycker det är så, återigen, jag förstår varför jag får intrycket av att du är äldre, för du känns så jävla klok.
Nej.
Alltså, jo, alltså, så här, alltså jag var 16, jag vet inte. Ja, för det är så, här, så att bara ha kommit till den insikten att så här, nej, men alltså jag har mycket ångest och jag kan ha mer ångest än vissa andra har, men jag mår bra, men jag gör inte alltid det. Nej. Alltså, det är så himla fint och stort att kunna typ så här, acceptera och inse det, för att det är ju så för alla liksom. Sen har många mer och vissa mindre ångest, men
precis.
Det har, alltså så här, ja, det är så fint.
Och det är så här, jag känner också så här att jag vill bara liksom så här att tabulagden på liksom så här all psykisk ohälsa ska liksom måste försvinna. Och jag känner ändå bland ungdomar så är mycket att vi ungdom, eller jag som ungdom själv känner att jag kan säga till mina klasskompisar bara så här: okej, okay, hörni, nu ska jag gå på toa. Så här, det kan ta lite tid, så ni kan gå till lunch innan, för jag lider av tvättkomplex. Och det säger jag så här rakt av. Och även fast jag själv i början tyckte det var jobbigt, så känner jag så här, jag gör det för alla andra också. För att de andra med psykisk ohälsa inte ska känna sig liksom ensamma. För jag har kommit till den instinkten nu att så här, det händer så här mycket hemskt i världen med Trump vinner och sådana saker. Och liksom så här, sådana saker. Och det spär jag också på jättemycket ångest. Jag låg liksom med en panikattack hela den morgonen. Och jag känner att jag själv som har en sån stor följarmängd och sådana saker, känner att Jag känner att liksom allt som är tabulagt vill jag bara skrika nu. På riktigt. Alltså så här,
eller hur?
Allting. Jag liksom kom ut, eller vad man ska säga. Men alltså jag liksom berättade att jag blev kär killar för att jag vill bli nominerad i QX-grejgalan. Och liksom det var inte att jag ville komma ut utan så. Utan jag var väldigt så här att jag bara, jag bestämde mig själv för att okej, okay, heteromänniskor behöver inte komma ut. Jag vill inte heller komma ut.
Nej,
liksom.
Precis.
Det behöver inte vara mer med det.
Nej.
Och det liksom så här, att jag liksom så här, jag känner bara att all typ av psykisk ohälsa måste liksom försvinna. Genom att liksom prata om det. För det är typ den enda lösningen. Det går inte liksom att, när jag hade min paniksyndrom, det enda som hjälpte var att jag pratade om det. För att jag kan ju inte prata med mig själv om det. För
nej,
det går ju verkligen
jag
inte.
Vet. Nej.
Det är ju som ju mer, alltså när man säger orden så åker liksom lite ångest ur med tillsammans
för
med
grejen,
orden.
Jag tänkte på det du sa, du vet att man såhär bara, men nu säger jag detta för då gör jag det lättare för andra som har det så. Men man gör det också lättare för sig själv.
Precis.
För jag typ sen när jag går på middagar, det var typ mitt värsta när jag hade panikångest. Alltså såhär jag bara, jag kan inte sitta på en middag. Så nu om jag går på middagar kan jag säga såhär bara, är det okej att jag sitter längst ut? För jag är liksom paniksyndrom, så jag kan tycka det är lite jobbigt. Det är inte det att någon bara, okej, är du sjuk eller? Alla bara, absolut.
Nej, precis. Alltså, så här, det börjar,
och det alltså, känns så skönt. Ja,
det känns jätteskönt. Det känner jag också, folk bara, det var någon människa som bara såhär, gud, det, jag känner också en sån, så här, sådana saker som är skönt för mig liksom också. Och typ så här att jag är jättesvårt för att jag har väldigt mycket så här katastroftankar. Så till exempel på samlektionerna så brukar det inte alltid gå när det typ handlar om världskatastrof och sådana saker. För det triggar så mycket på panikångest hos mig. Och då såhär, vad var det på Sam? Och jag bara, nej men jag är så rädd för sånt där, så jag vill inte kolla på det. Liksom sådana saker. Och att man bör inte skämmas för sin psykisk ohälsa. För att det är något som vi alla mer eller mindre lider av.
Ja, eller kommer göra. Liksom.
Precis. Alla går igenom. Det är inte som att livet är perfekt hela tiden.
Liksom. Nej.
Alltså jag bara
sitter och ler. Ja, det är så här, preach.
Men en sak till som vi ändå så här tänkte på. Eftersom du är så stor i sociala medier. Och någonting som kan ge mycket ångest. Mm. Det är ju näthat.
Mm.
Får du mycket näthat?
Mm, ja, gud ja. Absolut. Det är så här. Det tror jag att många också så här kan se på mig. När jag liksom har alla hårfärger. När jag har liksom nagellack. När jag är gay. Och har liksom så och är kille. Då är det ju såklart så mycket hat som rullar in. Typ mm. att jag ska dö och sådana saker. Men... I början så var det så här, det var jobbigt såna saker. Mm. Men nu känner jag bara så här, alltså så här egentligen bara fuck it egentligen så här. Mm. Jag skiter fullständigt i om någon säger. Jag fick en kommentar som jag tyckte var så här, och shit, för det var typ, jag tror det var för mycket människor som bara så här, om du är homosexuell så hoppas jag över hela mitt hjärta att du blir påkörd av en lastbil. Och liksom, det var verkligen så här, och det var inte så här jävla bög, för det var inte liksom så här släng, utan det var verkligen så här en menad kommentar. Ja. Så jag kände så här shit, men jag kände bara så här, alltså jag kommer inte lägga ner tid på den här människan.
Nej, nej.
Det finns inte i min hjärna. Vad som kan vara mer jobbigt nu, det är liksom så här, efter att jag har kommit ut på min Twitter och sånt, att jag haft anorexia, var att jag läste en kommentar som kanske menade att bry sig om mig. Men som ändå jag kände inte var okej var att liksom så här, att den kommenterade min kropp, att jag hade smala axlar för att jag hade ett linne, och att det var en liksom godisvideo som jag var med på.
Mm.
Och att typ så här, åh, han spottar nog ut godiset för att han inte vill ha is i det, och typ som att de liksom vissa så här bestämmer att jag fortfarande har det när jag är frisk, och det kan vara sjukt jobbigt. Och liksom så här, att när man har gått igenom ett sånt tungt ämne och folk säger att man fortfarande är sjuk, det är liksom så här, nej,
inte det. De vill liksom kanske lite så här analysera själva.
Ja,
ja.
Det var så himla konstig kommentar. Bara,
nej,
så
men så, jag tycker så här, så får man inte göra.
Nej.
Alltså det är ju bara din ensak. Mm. Det är ingen annan har ju med det att göra.
Liksom. Nej. Precis, och det är också en viktig regel liksom, när det kommer till att kommentera andras utseenden.
Mm.
Att, gud, jag hörde en sån som har smart svar från min kompis att så, här, så länge man inte så komplimerar på gud ditt hår, sådana saker såklart, så ska man aldrig kommentera någonting som man inte kan ändra åt på 10 sekunder. Exempelvis om liksom så här, om du skulle ha något hårstrå som låg lite rufsigt, så bara och gud liksom så här, oj ditt hår liksom, det kan man liksom fixa till. Eller om man typ har en snorloska i näsan, så det är ju bara liksom fixa. Men andra saker, så här, att kommentera inte någonting om du inte kan ändra det på 10 sekunder. Det är
gud,
så...
vad smart.
Så
himla smart.
Mm, för att det går ändå inte att liksom så här.
Nej, precis. Nej. Varför ska man säga något som man ändå inte kan liksom göra? Alltså,
nej,
så här,
och det är just de kommentarerna som sätter sig här inne. Vare sig den personen menade eller inte. Alltså så här, någon gång har man ju fått så här någon kommentar som man vet att personen menar inget illa.
Nej.
De bara så här nämner någonting. Så jag minns liksom så tydligt, jag har sagt innan i podden, så här, bara, det var någon som sa bara, men du har ju ganska stora öron. Alltså det var bara så här en konkret grej som hon bara nämnde. Och för mig blev det så här bara, jag kan inte uppsatt hår längre. För jag har så jävla stora öron. Jag hade aldrig tänkt på det själv innan.
Mm. Alltså det är exakt det som liksom jag menar att man aldrig ska kommentera. För det är så här, nej, gud, nej. Det är inte...
Nej, men det blir ofta så fel. Alltså när man gör det, när
precis.
Man kommenterar så.
Mm.
Och sen så här, om man ska försöka rädda upp, nej, alltså jag menar ingen negativt. Då är så här, okej, men alltså du vet inte hur jag vill att jag ska se ut. Liksom,
nej,
så här,
exakt.
För det,
precis.
Det var liksom...
Men okej, vi har kommit till sista frågan. Alltså
ja,
du har sagt så jävla
gud,
många...
Vänta, hur lång tid har vi poddat?
En halvtimme.
Men gud, vad långt. Shit, det känns som att jag har gått på 5 minuter.
Ja. Men alltså, du har sagt så bra saker nu, så jag vet liksom vad som inspirerar mig.
Nej, men,
men vad inspirerar dig?
Oj, vad som inspirerar mig är... Men gud, eller så här, människor eller bara...
Ja, men
bara...
Hela vägen var det liksom. Liv, i livet liksom.
Mm... Vad som inspirerar mig är, får man säga, en tanke som inspirerar mig.
Ja.
Mm, för att liksom så här, jag har också så här vänner som lider av ångest som jag brukar prata med och sånt. Och att jag alltid håller fast vid att det kommer bli bra. Det är en stor grej. För att när jag hade min paniksyndrom och verkligen hade panikattacker varje dag, och tänker varje dag, första helgen när jag inte hade fått medicinering, för jag behövde den väldigt akut för att det gick så snabbt liksom. Så jag sov inte på 2 dagar och jag hade panik och jag visste inte varför. Och på slutet när det hade gått liksom 1,5 månad, vilket är sjukt lång tid när man har ångest. Alltså det är bara när man har en panikattack i en halvtimme känns som ett år. Och att ha det liksom 1,5 månad känns som att man hade det liksom 20 år. Och jag kommer ihåg liksom de sista 2 veckorna innan det försvann. Då var jag så här, okej, jag bara, hur fan ska jag kunna leva så här resten av mitt liv? Jag bara, det blir inte bättre. Och så här, och då bestämde jag mig för en metod som hjälpte mig, som var väldigt förnedrad. Och då så här, nu ska jag tvinga mig själv att liksom, att jag ska må bra. Liksom, för det gick så mycket tanke att så här, jag fattar så här, ja absolut, jag mår dåligt. Och det är en sak som man måste acceptera och sånt. Men jag ska absolut försöka fokusera på att, nej Daniel, jag ska bli bra. Det är inte att jag, vad händer om jag mår dålig? Utan jag ska må bra. Och en vecka efter det, liksom, när jag verkligen hade pressat ut alla tankar och verkligen så här, jag skiter i det, jag ska må bra. Mm. Och jag skiter i att jag gråter nu, torka bort det, jag kommer må bra. Det, jag tror att det är en ganska känd metod att man liksom så här ska pressa ut sin ångest, som jag gjorde lite med andra sidan.
Precis.
Gjorde att jag mår inte bättre. Och liksom, det är en sån sak när jag hör från mina vänner, eller så här från människor, att bara, nej, det blir aldrig bättre. Så blir jag så ledsen för att det blir bra. Alltså jag lovar verkligen, oavsett hur långt eller kort tid det tar, så kommer det bli bra. För att det har aldrig varit så att liksom så här, att en människa, liksom, det funkar inte med enzymer och liksom logiskt att man, nej, bara mår dåligt, utan man kommer må bra till slut också liksom. Så tanken att man bara, att man kommer må bra, inspirerar mig.
Alltså du har varit en sån underbar gäst.
Verkligen.
Tack så jättemycket.
Alltså jag är så här fylld av, jag vet, energi.
Ni är så underbara.
Tack så jättemycket för att du ville gästa Ångestpodden.
Ja, tack för att jag fick vara med. Skitkul.
Alltså så jäkla klok.
Ja.
Och underbar.
Vadå, jag älskar detta som Daniel säger med att man ska aldrig påpeka något på någon annan som man inte kan ändra inom några sekunder.
Jag vet.
Alltså
jag,
det är ju så, det är liksom när han sa det, just det här som jag nämnt innan, det här med att någon påpekar någon gång att jag har stora öron, det kan ju inte jag ändra. Nej. Och jag kunde verkligen inte släppa den kommentaren. Nej. Alltså jag hade komplex för mina öron så jävla länge.
Nej men jag vet, och det, som det här, det sa jag nog med i det komplexavsnittet, vi gjorde det typ 56 komplex.
Ja.
Då sa jag med det så här, jag bara, det var någon som sa att jag hade så här rynkor i pannan.
Ja.
Man bara, okej, okay, nice att du säger det, men ser du att jag har tillgång till Botox nu, eller?
Ja.
Vi kan inte göra så mycket.
Nej, det går liksom inte.
Nej, men skillnaden är att du har snor i näsan, det går att ta bort.
Jag kan pilla ut min snorkaka.
Exakt.
Liksom. Mm. Ja, det
eller är bara så, din finne blöder där, okej, vi torkar bort det.
Ja, precis, men man behöver inte säga, du har en finne där.
Nej.
Ja, jag kan ju inte ta bort min finne.
Nej, jag kan inte klämma den
om
i panik.
Om jag så hade önskat.
Exakt.
Så, ja, det är så himla bra. Det ska jag verkligen ta med mig och påminna liksom min omgivning om att man inte ska göra.
Mm, ja, man.
Tack så jättemycket Daniel för att du vill gästa Ångestpodden. Du är verkligen en riktig klippa.
Mm, du är det, du kan komma tillbaka, det känns liksom så.
Ja. Vi saknar dig.
Ja, vi saknar dig redan.
Ja. Okej, årets första hiss då.
Ja, vi har inte gjort så mycket hissar och sånt ju.
Nej, nu är det ju ett tag sedan.
Det är jättelänge sedan.
Vi hade lite annorlunda avsnitt.
Mm. Okej, ska jag börja eller? Mm. Jag lyssnar på så mycket ljudböcker nu under julledigheten. Jag har lyssnat. Jag har liksom inte, jag måste komma i kapp massa poddar nu. För jag har lyssnat ljudbok.
Mm.
Och jag har blivit så tagen av Alex Schulmans bok Glöm mig.
Mm.
Du vet, det är liksom bara gråt. Och inte så här gråt jobbigt, utan gråt fint. För att man blir så berörd. Och jag känner så mycket. Du vet, jag har inte någon relation alls till att så här missbruk nära i familj eller släkt eller sådär.
Nej.
Men du vet, här förstår jag plötsligt allt.
Men det handlar om
alla går igenom.
Va?
Precis, det handlar om, Alex beskriver liksom hela sin barndom med en mamma som missbrukar alkohol.
Mm.
Jag förstår det helt nu. Alltså du vet, jag vet när jag kände, när jag lyssnar på det så känns det som att jag är Alex. Mm. Så tagen har jag varit. Så mitt tips, läs eller lyssna på Glöm mig av Alex Schulman.
Mm. Den är en väldigt fin bok, alltså både för de som har varit drabbade själva, men även för de som du säger som inte själva var drabbade. För man får en liten insikt kanske. Eller insyn om hur det kan vara.
Exakt.
Jag skulle vilja hissa, vi har ju tidigare hissat Girls.
Mm.
Serien. Och det släpps ju snart den sista säsong.
Mm.
Men jag skulle bara vilja hissa Lena Dunham. Alltså hon som har skrivit Girls.
Ja, ja, ja.
För alltså hon är, jag skrev det igår på min Twitter. Men alltså hon är fan i mig en förebild att bara ha som förebild.
Jag vet, alltså hon är såhär definitionen året. Av...
En bra förebild.
Ja.
Alltså helt fantastiskt. Så de gjorde ju, hela såhär girls-gänget gjorde ju ett omslag nu för Glamour, tror jag den heter.
Glamour
ja,
typ.
På engelska. Ja. Där hon såhär bara står liksom, och liksom bara såhär visar upp ett lår med celluliter på.
Ja.
Och inte för att hon så här kollar jag celluliter, utan hon bara står där med sitt lår och skiter i att det är cellulit på.
Ja.
Alltså det är så fucking queen. Alltså,
ja, men jag vet, men visst är det sjukt att vi reagerar så ändå. Alltså tänk hur ovana vi är vid att se ett
naturligt lår.
Ja, men på ett omslag.
Ja.
Jo, hur sjukt det är.
Man reagerar ju för att det är så ovanligt, men man kan ju ändå hoppas att hon blir, hon sätter liksom den ribban nu,
ja,
så
vet.
Kan alla andra bara ta efter. Någon måste ju börja om hon är värdig att vara ansiktet utåt för det.
Det tycker jag verkligen också.
Ja,
alltså jag måste säga en sak innan vi slutar som jag funderade på när vi åkte tåg.
Mm.
Ja, men jag lyssnade så här mycket på, ja, men så här, jag vet inte, det var någon podd jag lyssnade på om, ja, men så här, entreprenörskap och just kvinnor så här, och driva företag.
Mm.
Det tror jag blev lite vår grej, för jag pratar mycket om i år.
Mm.
Alltså jag känner att det är kvinnornas år. 2017. Mm. Speciellt när det kommer till att driva bolag. Men i alla fall. Och då pratade de om så här vad man har lärt sig. Och typ så här, det var någon paneldebatsk liknande grej. Och så sa de så här, var det någon man som sa det? Att ja, men ensam är stark. Att man liksom ska säga, man måste bygga sitt ego. Och man måste verkligen säga, ensam är stark. Han bara popsade på det.
Mm.
Jag bara tänkte, nej. Verkligen inte. För det är något jag har lärt mig, så är det ju liksom att jag ska driva bolag med någon.
Mm.
Med dig då såklart.
Mm.
Men så här, just att man kan utvecklas så jäkla mycket individuellt trots att man driver företag tillsammans.
Mm.
Och det ska man inte glömma. Jag hörde också någonstans så här, driv aldrig bolag med din kompis. Jo, absolut gör det. Jag tycker det är en myt.
Ja, det tycker jag med. Uppenbarligen ju.
Ja, men verkligen. Och så här, jag fattar inte varför man inte skulle göra det. Bara, men det är så mycket som kan gå fel. Jo, men man får ju skriva avtal och grejer. Och det
ja,
så här,
men det har ju vi, kan vi göra ändå.
Ja, men precis. Och sen så här, ja, man kan inte ska driva med någon kompis som man har känt i 2 månader.
Nej.
Men någon som man så här har känt och har en grund liksom relation till.
Mm, jag kan alltså, jag bara vet säga inte. Att ni har ett jäkla försprång om ni gör det. För vi känner ju redan varandra liksom.
Precis, ofta är man liksom skitnära vänner. Då kompletterar man redan varandra på något sätt.
Mm, precis.
Och det är bara en styrka liksom.
Mm.
Alltså jag vet inte, jag var tvungen att säga det för att jag bara hade, jag skrev upp det för att jag kände så här. Jag vet inte, att just driva företag tillsammans är ju en styrka, så därför gillar jag inte det här ensam är stark.
Nej, det är lite så här med bara, ja, ensam är stark, det låter kanske skitcoolt, men det funkar ju inte heller i praktiken.
Nej.
Du måste ju ha människor runt om dig, och det gäller ju, även om det inte bara gäller liksom att driva företag, så är det ju liksom allt i sorger, i liksom breakups, i när man är jätteglad. Hur kul är det att vara glad när man är det själv då?
Mm.
Inte heller nej, kul liksom. Så nej, man ska backa varandra.
Nej, men jag tror på kvinnornas år, 2017.
Ja, hoppas det.
Ja.
Det står rätt. Ja, ja, det var allt för den här veckan.
Nu är vi igång med 2017, känner ni eller? Jag känner liksom lite att 2017 är ångestpodden året också.
Mm.
Vi är liksom som, vi börjar liksom bli så jäkla nära vänner.
Och vi har en sjukt nice serie på gång.
Mm-hmm,
kan vi bara säga.
Poddserie alltså.
Mm.
Men vet du vad jag känner för med våra lyssnare?
Nej.
Innan var vi så här, vi har varit bekanta, vi har haft de här första middagarna, vi har gått ut tillsammans. Nu är vi liksom så bra vänner så vi har sleepovers.
Ja, ja. Så nu ses vi liksom på söndagen och bara ses hela söndagen, sover även över liksom.
Exakt.
Mm.
Okej, hörni.
Ha det bäst, så hörs vi nästa vecka.
Hej då!
Hej då!